välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2023.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är en julkalender, vilket innebär 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto som praktiskt nog heter krimkalendern ska ni absolut följa, för där kommer vi lägga upp bilder som har med varje fall att göra.
Ja, och ni får jättegärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Och då får man ett bonusavsnitt de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu så finns det nästan 30 avsnitt. När det finns 30 avsnitt som ligger och väntar på en om man registrerar sig nu.
Jajamensan. Mm. Men nu är det dags att öppna dagens lucka. Och i den luckan så finns inte bara ett brottsfall utan även en gäst. Och det är ingen mindre än Camilla Garvide. Välkommen.
Tack snälla.
Jag känner ju inte dig. Men jag känner som jag känner dig för att jag läser bloggbevakning som är din blogg du har.
Ja.
Vad gör du mer?
Vad gör jag mer? Jag skriver bok. Jag har precis lanserat min första bok. Och det är en bok som å ena sidan tar upp branschen från början till där vi är idag. Men det är också en analys på hur samhället har påverkats av influencers och sociala medier. Samt att jag vänder linsen lite utåt mot konsumenterna av sociala medier, vilket är vi alla.
Och verkligen.
Där jag ställer frågan vilket ansvar vi har för det innehåll som vi inte säger oss gilla. Mm. Därför att det handlar om tillgång och efterfrågan. Och hade man inte velat se det här innehållet, då hade vi inte likat, klickat, engagerat oss. Och då hade inte det varit det som trendar det som kommer upp.
Nej, just det.
Så att jag tycker att man kanske ska ta sig en liten titt i spegeln när man bestämmer sig för hur man vill att branschen ska se ut framöver.
Du, var intressant. Mm.
Och det kan jag säga att det finns, för jag har hunnit läsa ut den redan.
Har du
den,
det?
Ja, och den är så bra.
Tack snälla.
Så den rekommenderas.
Oh, det var roligt.
Nu blev det smygreklam här, känner jag.
Ja.
Nu blir det jobbigt.
Det är rätt det.
Ja.
Och skramlet ni har i bakgrunden, det är ju då min dotter som också är gäst här idag, skulle man kunna säga.
Men det är fullt ös medvetslös.
Mm. Men det är ju jag som ska öppna dagens lucka så att säga och berätta om ett fall. Så att det är Jenny som får ansvara för Turid.
Japp.
Det går så bra.
Jag har kontroll över situationen just nu i alla fall.
Ja, men är ni redo då? Ska jag köra eller?
Ja.
Det är så länge hon är nöjd och glad.
Vi kör.
Okej, introduktionen av dagens huvudperson är väldigt kort. Vi vet inte när han är född. Och vi vet inte vad han heter. Ett ungefärligt årtal för hans födsel är 1840. Och trots att hans riktiga namn är okänt vet man att han tidigt kallar sig för Hubert Hamilton. Man tror att han är en utomäktenskaplig son till en präst och hans hembiträde i Skottland. Och han börjar där så småningom framställa sig som en rik skotsk markägare. 1869 börjar han kalla sig för Lord Glencairn. Och den här Lord Glencairn anställer en ung pojke som betjänt som hjälper till att bära saker och så. Och betjänter av det slaget kallas vid den här tiden i Skottland ibland för a gentleman's tiger.
Ja,
spännande.
Ja, jag kunde inte låta bli att ha dem med det trots att det inte spelar så jättestor roll för själva fallet. Lord Glencairn låter sin betjänt vara, citat, klädd i ridbyxor, höga stövlar, en blå kappa med förgyllda knappar och en enorm kokard på hatten. Slut citat.
Vad är det för någonting?
Vi kommer dit. Det kollade jag upp.
Det ante mig.
Ja, verkligen. Jag bara, vad är det? Jag tänkte anta att alla våra lyssnare vet vad det är. Lord Glencairn inleder en vänskap med en rik skotsk präst vid namn Mr. Simpson. Genom den kontakten träffar han andra rika människor och expanderar till ett större nätverk. Han lyckas sen etablera kredit hos juvelerare i Edinburgh och London. Och Lord Glencairn börjar sedan göra små förfrågningar från människor för att sen vinna deras förtroende. Benjamin Franklin, hoppar vi då över till, levde på 1700-talet i Amerika. Och han var en känd författare, politiker och vetenskapsman. Och var den som insåg att om du frågar någon att göra dig en tjänst så kommer den personen sannolikt att börja tycka om dig mer. Det är som att om jag gör dig en tjänst så hamnar min hjärna i ett läge där jag tänker att om jag nu har investerat i dig så måste ju det betyda att jag gillar dig. Och så lurar hjärnan en att gilla den andra personen helt enkelt. Och efter att jag lärde mig om den här effekten så slutade jag svara på typ så här recensionsförfrågningar från företag. För att det kan nämligen vara så att de vill göra en till en återkommande kund.
Ja.
Och jag så här lite cyniskt tänker att så här, de tittar antagligen inte ens på svaret. De bara skickar iväg det här mejlet och hoppas att jag ska bli en återkommande kund på grund av det här. Och det kallas Benjamin Franklin-effekten. Nämligen. Tyvärr så funkar det ju tvärtom också såklart. Att om man behandlar en person illa så är risken stor att man fortsätter med det beteendet beträffande personen i fråga och tänker att det är en dålig människa. Det måste den ju vara, för annars skulle jag väl inte behandla den illa, typ.
Mm.
Men åter till Lord Glencairn som tycks känna till den här effekten. Han ökar sakta storleken på sina förfrågningar och när han väl har någons förtroende använder han dem som referens för att vinna andra rika människors förtroende. Och så levlar han liksom upp på något vis.
Clever.
Verkligen. Sen runt 1870 försvinner plötsligt Lord Glencairn och lämnar efter sig omkring 100 000 dollar i skulder. Som då såklart är mycket, mycket mer pengar. Jag har inte riktigt suttit och försökt att lista ut hur mycket det är i svenska pengar idag. För att det är nästan omöjligt att göra det. Men jag har försökt. Och 100 000 dollar 1870 i svenska kronor 2023 är ungefär 23 miljoner.
Oj. En ansenlig summa alltså.
Verkligen.
Kan sägas. 1871 dyker den tidigare Lord Glencairn, en gång känd som Hubert Hamilton, upp i Minneapolis i Minnesota i USA. Han kommer inte insvansande till stan under pompa och ståt, utan han släntrar snarare in lite subtilt och försöker agera som att han helst inte vill dra till sig för mycket uppmärksamhet. Han pratar med någon och låter det plötsligt, som av en händelse, glida ur honom att han är arvinge till The Great Earls of Gordon, kusin till Campbells, släkting till Lord Byron, ättling till den järva Allan Jovar och de gamla kungarna på höglandet.
Oj då!
Sådär, i förbifarten. Han kallar sig nu Lord Gordon Gordon.
Innovativt.
Alltså, och med ett sånt genialiskt namn så kan jag inte låta bli att kalla honom just det för resten av det här avsnittet. Alla i stan vet ganska snabbt att Lord Gordon Gordon har en inkomst på över 1 miljon dollar per år. Och hur vet de det, undrar ni? Han har såklart slentrianmässigt nämnt det för någon, och så går djungeltrumman och plötsligt vet alla om det. Och för att vara helt säker på att alla vet att han är på riktigt så sätter Lord Gordon Gordon in 40 000 dollar på en bank i Minneapolis. Ryktet om den rika utlänningen sprider sig snabbt genom Minnesota utan att någon riktigt märker att detta händer helt efter Lord Gordon Gordons egna pipa. Nej, nej. Han får det snarare att verka som att han är diskret och försynt.
Humble brag.
Ja, verkligen. En beskrivning av hans utseende lyder, citat: han var smal till byggnaden, drygt 175 cm lång och klädd med största omsorg, vanligtvis klädd i handskar, lackskor och en sidenhatt. Hans händer manikyrbehandlades ofta och hans hår borstades så slätt som lockigt hår kan vara. Han var renrakad, förutom mustasch, à l'anglais. Han för sig med ytterst värdighet, lugn och medveten i sitt tal, artikulerande med en stor precision och poserade med en mängd formalitet som sällan sätts på den amerikanska kontinenten. Slut citat. Och det finns inte jättemånga bilder på den här Lord Gordon Gordon, men jag kan visa det jag har hittat.
Jag har redan en så här komplett bild, jag måste se om den stämmer.
Jag vill se vad mustasch.
Ja, nästan alltså.
Och mustasch à l'anglais, eller vad heter den?
Ja.
Då måste jag se vad det är för någonting.
Nej, det har han nog inte riktigt här. Nej. Det finns den bilden, och ni måste såklart in på Instagram och se de här bilderna. Mm. Och så finns det nämligen... Är det där verkligen han? Där har han ju inte mustasch, där är det tvärtom. Där har han ju liksom...
Sjömanskrans.
Liksom. Ja, precis.
Det var
ja.
Inte till hans fördel. Jag kan inte tänka mig det skägget och lackskor.
Nej, precis. Eller hur? Däremot pipa. Ja. Sammanfattningsvis så är det uppenbarligen lite sällsynt i USA, särskilt i Minnesota. Han sticker helt enkelt ut som en mycket fin man. Utöver pengar på banken, klädsel och uppförande kommer även Lord Gordon Gordon med introduktionsbrev, vilket tydligen var någonting ganska vanligt vid den här tiden. Jag hade ingen aning. Men det är typ som ett skriftligt intyg från en annan person att man är vettig. Mm. Typ som ett kompis-CV. Vilket i och för sig är en grej, eller liksom...
Det är typ det vi har Facebook till idag.
Ja, jag
har du några
det.
Vänner på Facebook? Okej, du har fem. Mm, ja, hur ska
det är så Tinder
det?
Funkar också. Ja. Va? Så att man kan säga, vi har gemensamma vänner, bra, då är du
då swipar vi på dig.
Mm. Och Lord Gordon Gordon, han har introduktionsbrev från kända engelska adelsmän och framstående engelska tjänstemän. Citat. Han blev ett lejon i staden. Han mottogs från alla håll med den största glädje och vördnad. Slut citat. Lord Gordon Gordon blir inbjuden överallt och det hålls stora banketter till hans ära. Men han accepterar väldigt få inbjudningar. En av de viktigaste personerna Lord Gordon Gordon träffar är överste John S. Loomis, landskommissionären för järnvägsföretaget Northern Pacific Railroad. Loomis söker nämligen upp denna rika nykomling så snart han hör talas om honom. Lord Gordon Gordon berättar för Loomis att han om möjligt är intresserad av att köpa upp till 500 000 hektar järnvägsmark i Minnesota. Han vill nämligen flytta hyresgäster från sin överfulla skotska egendomar till Minnesota. Som att det är liksom någonting helt normalt att rika skottar betalar för att människor ska flytta till USA. Jag vet inte. Han får det att låta trovärdigt på något sätt. Loomis går amok över tanken på vilken möjlighet det här kan innebära för honom. Northern Pacific Railroad vill nämligen vid den här tiden expandera västerut. Men det är svårt och dyrt så företaget behöver i detta nu få in en massa pengar. Så tanken på en rik skotsk lord som vill köpa enorma mängder mark från företaget är väldigt spännande för männen i företagstoppen.
Jag tänker att det kanske inte var så mycket annat än män i företagstoppen.
Nej, det var kanske onödigt av mig att lägga till just att det var män. Ja. Loomis ser Lord Gordon Gordon som ett svar på alla företagets pengaproblem och är angelägen om att ro en affär i hamn. Han erbjuder sig att ta Lord Gordon Gordon på en utflykt till olika landsplatser, alla utgifter betalda. Hans härskap meddelar att han är redo att välja ut landområden att köpa och att utflyktserbjudandet är acceptabelt. Tyvärr finns det inga järnvägar för att ta honom över staten, så Loomis sätter ihop en stor karavan dragna av hästar. Citat, som utflykten som Apollodorus planerade för Kleopatra. Och jag vet inte riktigt om det uttalas så. Tillsammans med Lord Gordon Gordon på resan finns statliga tjänstemän och tjänstemän på järnvägen. Lord Gordon Gordon ber att de helt enkelt ska kalla honom My Lord, typ min herre. Och det är därför det alla gör. Ett 20-tal män följer med som arbetare på resan. De tar 30-40 hästar. Lord Gordon Gordon har med sig en personlig sekreterare samt en betjänt som rakar honom och skriver hans brev. Betjänten förseglar breven med vax som har familjen Gordons vapensköld på. Den historiska fanan i Skottlands trädgårdar fladdrar också bakom en av vagnarna. Två muromgärdade tält sätts upp åt lorden varje kväll för hans exklusiva bruk. De ger honom silverbestick och porslin att äta på. Han bjuds på exotisk frukt som importerats från Mexiko. Citat, hans bord var som Montezumas.
Oj, det var inte illa.
Han har också 14 byten kostymer med sig. En vagn är packad med vapen och ammunition för jakt och en annan med utrustning för fiske. En statlig inspektör galopperar före gruppen och plockar ut områden som passar Lord Gordon Gordons behov. Lord Gordon Gordon ger inspektören smeknamnet The Land Taster, på svenska ungefär landsmakaren. Det känns lite så här nedlåtande, ja. Liksom. Lord Gordon Gordon väljer ut mark där han planerar bygga framtida städer och skolor och sen stämplar de ordet såld på en karta. Han har inom kort stämplat stora landområden över hela staten. Han väljer ut platser och namnger flera städer och säger att de kommer behöva bygga kyrkor och skolor innan kolonisterna anländer. När de är vid Oak Lake lånar lorden, citat, några småpengar från överste Loomis för utgifter, slut citat. Efter 3 månader är han klar. Han har sett nog, säger han. Lord Gordon Gordon förklarar att han nu är tvungen att åka till New York för att samla ihop pengarna till det här enorma köpet. Karavanen återvänder till Minneapolis. Den totala räkningen för resan uppgår till över 45 000 dollar. I dagens pengavärde ungefär 10,5 miljoner svenska kronor.
Åh, jösses. Ja.
Loomis säger dock att det har varit väl värt det. Han alldeles strålar när han säger till järnvägsdirektören, citat, han är den rikaste lorden i Europa. Han kommer att investera 5 miljoner hos oss. Slut, citat.
Ser det här som händer när man inte kan googla någon?
Det är det som är grejen. Det är väldigt mycket som inte hade behövt hända om det här var idag. Men typ så händer det ju ändå. I januari 1872 lämnar Lord Gordon Gordon Minnesota och tar ut sina 40 000 från banken. Det hålls en avskedsbankett innan han reser. Han åker till New York med ett nytt introduktionsbrev. Detta från överste Loomis till stadens mäktigaste man, Horace Greeley. Järnvägen Erie Railroad finns i nordöstra USA och den förbinder vid den här tiden New York City med Lake Erie. Den byggs med offentliga medel som samlats in av skatter och kontrakterades på mark som donerats av offentliga tjänstemän och privata utvecklare. I mitten av 1850-talet har järnvägen dock misskötts och har stora skulder. En rik bankir, Daniel Drew, lånar ut 2 miljoner dollar till järnvägen och tar sedan kontrollen över den. Han manipulerar aktier på börsen och tjänar mer pengar. Sen kommer spelaren Cornelius Vanderbilt in på spelplanen och riktar in sig på att överta järnvägen och köper 1866 tyst upp tonvis av aktier. Nu har han kontroll. Drew svarar genom att skaffa sig förtrogna män i styrelsen och gemensamt försöker de ta tillbaka kontrollen från Vanderbilt. De gör det genom att ge ut falska aktier, och hur det går till vet jag inte riktigt, men det tänker jag kanske också är någonting som är så här, inte hade varit möjligt idag men var möjligt då. Men på så sätt så blir det liksom fler aktier tillgängliga på marknaden och Vanderbilt sväljer betet genom att köpa upp aktierna ovetande om att de inte är verkliga. En av männen i styrelsen bakom det här fulspelet är Jay Gould. Det bryter ut lite av en duell mellan Jay och Vanderbilt över kontrollen över järnvägen. De går till delstatsregeringen i Albany och slänger helt vansinniga summor pengar till den lagstiftande myndigheten som ska gå till omröstning gällande en eventuellt legalisering av falska aktier.
Men är inte det lite samma mentalitet att säga, men vi trycker mer pengar?
Ja,
då löser det sig.
Lite så. Men också så här, ska vi legalisera falska aktier? Jag förstår inte riktigt den här delen om jag ska vara ärlig. Nej. Men ja.
Det som händer då, det är väl att allas aktieinnehav minskar.
Ja, eller liksom att du köper vad du tror är aktier till ett företag, men det är det inte. Så att du äger ju liksom ingenting i det företaget. Eller?
Nej, men så här, du handlar i god tro och då vill de...
Yeah.
Det kanske är enklare då. Men säg att jag köper 50% och du köper 50%.
Ja.
Och sen så köper Jenny 50%
yeah.
av falska aktier.
Yeah.
Och när de legaliseras då har ju vi bara 33.
Ja, du menar så. Mm, så kanske det är. Ja.
Att de liksom vill spä ut ägandet. Total gissning från min sida. Men...
Så kan det vara. Jag tänkte tvärtom. Att det är, okej att göra falska aktier. Men du har nog mer rätt. Lite klipskare än jag. La la la. Jay Gould dyker personligen upp med en påse 500 000 dollar i kontanter.
Älskar
och delar
det.
Ut dem till lagstiftarna.
I en påse. Fantastiskt.
Man ser det framför sig också.
Pippi Långstrump was right.
Ja, just så. Nåja, Vanderbilt, han gör samma sak. Så det är som att de här myndighetspersonerna får bara massa pengar dumpade i knät från båda sidor inför omröstningen som till sist äger rum och förslaget godkänns.
Så... aktieutspädning pågår. Mm. Ja.
Precis. Det slutar med att Vanderbilt förlorar 7 miljoner dollar på den här affären. Men sen stämmer han Jay och Jay ger honom tillbaka pengarna. Men Vanderbilt är nu ute ur matchen och ger upp kontrollen över Erie Railroad. 1870 förråder Jay Gould Daniel Drew, som alltså var den första killen som hade järnvägen, genom att utfärda falska aktier som nu är lagligt. Varför ändra på ett vinnande koncept, gissar jag. Och det funkar även andra gången. Och därmed förlorar Drew en massa pengar. Så striderna om järnvägen är nu kända som Erie-kriget. Och det är här, i precis det här läget då, som Lord Gordon Gordon kommer till stan. Mm. Lord Gordon Gordon hyr en, citat, betydande lägenhet med sviter och salonger på Metropolitan Hotel. Slutcitat.
Med sviter och salonger?
Ja, i plural.
Jag tror att det är större än vad det här huset finns.
Allt som har en salong är liksom för stort.
Också för en person. Eller han har ju sina bekänter för sig. Ja. Han har ju då ett introduktionsbrev med sig till Horace Greenlee som han träffar. Han bjuder över Horace på frukost. När Horace kommer dit så har Lord Gordon Gordon så här öppna kartor och sjökort liggande så här på bordet som han precis har stått och jobbat. Och rekommendationsbrevet är såklart väldigt storslaget och Horace tycker genast att Lorden är helt fantastisk. Och att just Horace tycker att man är fantastisk, det betyder något. Han kallas då New Yorks mäktigaste man. Han är grundare och redaktör för tidningen New York Tribune som har den största upplagan i landet. Han är också politiker och ska kandidera som president samma år. Någon gång under det här frukostmötet säger Lord Gordon Gordon plötsligt att han är ägare till 60 000 aktier i Erie Railroad. Han berättar också att han förvaltar massor av aktier för engelska vänner och han insinuerar att han har fler aktier än någon annan och att han därmed har kontroll över Erie Railroad. Det innebär att han kan kontrollera nästa val av järnvägsdirektörer och Horace älskar idén om att en ny kille skulle komma in. En legitim affärsman som skulle ta över den här sketna järnvägsaffären och han hänvisar snabbt hela saken som citat Gordons reformrörelse. En förnuftig man håller äntligen på att ta över den här skandalomsusade järnvägen. Fantastiskt! Horace frågar om han får berätta de goda nyheterna för redaktören för New York Times och vicepresidenten för Pennsylvania Railroad, överste Scott. Skulle det vara okej? Och hans härskap säger att ja visst, det går bra. Så ryktet börjar spridas ganska snabbt bland järnvägsmagneter och alla blir genast uppskrämda. Djungeltrumman slås minst lika snabbt i New York som tidigare i Minneapolis och snart vet alla att Lord Gordon Gordon har varit i USA ett tag och redan köpt ett gäng markområden uppe i Minnesota. Så Horace och vicepresidenten för Pennsylvania Railroad kommer mer eller mindre rusande till hotellet där den rika lorden bor. Och oavsett hur viktiga dessa män är låter Lord Gordon Gordon dem vänta. Han skickar ut ett meddelande att han kommer, citat, ge dem en audiens så snart han har avslutat sin toalett. Så de väntar. Och de väntar i en timme innan de äntligen släpps upp i lordens svit. Väl där kommer de snabbt igång. Lord Gordon Gordon pratar mycket om vad han är där för. Han diskuterar pinsamheterna för Erie Railroad och Lord Gordon Gordon säger att han har massor av pengar och att han vill investera stora summor av dem i USA. Han har redan köpt massa mark uppe i Minnesota. Han köper gärna mer egendom nära New York där han ska bygga ett stort hus att ha fester i för tjusiga människor som brittiska grevar och hertigar. Den 2 mars, en timme efter midnatt, väcks Jay Gould av en budbärare med ett telegram från överste Scott. Han blir ombedd att komma till en konferens omedelbart på morgonen på Metropolitan Hotel. Jay går in i hotellrummet och frågar Lord Gordon Gordon vad hans intresse är för Erie Railroad. Hans härskap svarar, jag äger 30 miljoner av aktierna och min vän har 20 miljoner. Jay vet vad det betyder. Mannen framför honom säger att han kontrollerar företaget och att en förändring i ledningen inte längre kan försenas. Men som tur är vill han att Jay Gould ska fortsätta vara ansvarig och han vill ta in en ny styrelse som han och Horace ska välja och som Jay också ska godkänna. Lord Gordon Gordon fortsätter sen med att berätta sin livshistoria för Jay. Han är född in i en mäktig familj och kom in i parlamentet vid 22 års ålder. Han var den yngsta ledamoten av The House of Lords. Drottningen hade anförtrott honom med de känsligaste uppdragen eftersom han är väldigt diskret. Exempelvis hade han förhandlat med den persiska regeringen. Vid det här laget är Jay mycket angelägen om att säkerställa samarbetet med Lord Gordon Gordon och driften av företaget. Sen möter Lord Gordon Gordon med Horace Greenlee igen. Lord Gordon Gordon tittar på Horace och säger att han inte litar på Jay Gould. Visst, han sa precis det Lord Gordon Gordon vill höra. Men han skulle behöva ge något mer utöver bara sitt ord om han ska låta Jay sitta kvar som president. För man kan ju inte bara lita på någon utan att riktigt veta vem de är. Och...
Men hade inte han något sådana vän-CV, tänker jag? Kanske var det som saknades. Han kom inte med ett rekommendationsbrev.
Nej, det är antagligen det. Liksom. Mm. Så. Mm. Jay säger att han gärna lämnar över sina rättigheter och avgår, alltså ge upp sin makt för att visa att han verkligen samarbetar med hans härskap. Då kan hans härskap återutnämna honom till president, typ som en så här förtroendeövning.
Ja, lite villkorad uppsägning.
Ja, precis.
Jag säger upp mig om ni garanterar att ni kommer anställa mig igen.
Ja, precis. Precis så. Och sen följer en pingpongmatch. Lord Gordon Gordon säger om Jay inte avgår, citat, kan jag inte under några omständigheter ge mitt stöd. Jay menar att de borde köpa aktier i företaget tillsammans. Hans härskap avböjer och säger att han inte vill att hans integritet och ekonomi ska utmanas samtidigt. Jay säger då att han skulle, citat, carry-handla aktier för både dig och mig. Och om det finns ett svenskt ord för det vet jag inte riktigt, för jag hittade bara det något anglicismklingande carry-handel. Mm. Hur som helst så menar Jay att han går med på att sälja aktier till ett förutbestämt pris under en viss tidsperiod.
Mm, okay.
Så Jay ger Lord Gordon Gordon 20 000 aktier för $35 per aktie i 6 månader. Lord Gordon Gordon säger att han redan har lagt ut en massa kontanter, hanterat utredningarna, betalat för att få igenom lagförändringar i Albany och rätt ut rättstvister. Och det hade han betalat för själv. Han menar att de alla är legitima utgifter som borde tas med in i den nya organisationer de arbetar på nu. Jay tycker att det låter rimligt. Över 1 miljon handlar det om, visar det sig. Jay säger, citat, jag gick med på att lägga om värdepapper och pengar med honom till en omfattning av ungefär hälften av hans utgifter, $500,000. Men det var bara för nu. När Jay väl genomfört sin del av avtalet så kommer han få tillbaka allt. Så det är i grund och botten återigen ett uttryck på förtroende. Sen ger han Lord Gordon Gordon ett gäng aktier i olika företag och $160,000 i kontanter. Sammanlagt totalt $500,000. Lord Gordon Gordon ser sen upp på Jay och säger att det finns ett problem med matematiken. Jay förstår inte, han tycker inte alls att det är något fel, men han vill inte göra en stor sak av det, så han ger Lord Gordon Gordon ytterligare $40,000 i kontanter. Så efter att ha gett honom allt det här så ber Jay om ett kvitto. Och Lord Gordon Gordon svarar, jag är en lord. Mitt ord är gott nog. Du förolämpar mig.
Vad heter det? Gentleman's agreement.
Ja, precis. Han ger tillbaka allt till Jay som samlar ihop det och börjar gå ut mot dörren. Sen stannar han upp, vänder sig om, går fram till Lord Gordon Gordon igen och lägger tillbaka allt på bordet och säger, citat, mitt härskap, ditt ord är gott nog. Här är $500,000 och $40,000.
Ja.
Så där, jag tänker mig att där måste ju den här Gordon, vad han nu heter på riktigt, trott att han har misslyckats för en sekund i alla fall. Gått lite väl långt.
Han påminner mig om han, den där arabiska prinsen som vi gjorde för inte så länge sedan. Som lyckades, och det är ett nutida fall.
Ja, men det är även hon, Anna, vad heter hon, Sorokin i New York. Hon hör väl också på exakt så här.
Ja, och lyckades ändå, även om det är nutida. Liksom.
Även att man kan googla.
Ja.
Ja.
Så att, men just det här att, som den här prinsen, han gick liksom så till överdrift. Han fick personalen på hotellet att kalla honom för ers höghet.
Mm. Ja.
Han gick liksom för långt, och då tänkte folk att det, ingen kan lura en. Liksom.
Ingen kan fejka det här.
Precis. Och det funkade i typ 20 år eller vad det var.
Ja, helt otroligt länge. Nästa dag skickar Jay en lapp till Lord Gordon Gordon där det står att han litar på honom och att han i princip ber om ursäkt. Så han har nu inte bara liksom tagit den här killens typ alla pengar, utan han får honom att be om ursäkt för att ha
tagit hans stolthet också.
Ja, det är så roligt. Ja, det är sorgligt, men det är också lite roligt. I samband med lappen håller Jay sitt löfte och överför $500,000 till Lord Gordon Gordon, skickar $160,000 i kontanter och resten i aktier i olika företag. Jay ser fram emot den stora ökningen av Erie-aktier under de närmaste dagarna efter att Lord Gordon Gordon tar över styrelsen. Den fantastiska idén är att han ska ta över styrelsen, säga att pengar ska investeras i företaget och att det kommer göra att aktierna går upp i värde. Jay lämnar sen över sin uppsägning som president och direktör för Erie Railway Company till Lord Gordon Gordon. Mannen som inte har det minsta med järnvägar att göra.
Så han är helt baskrapad kan man säga. Oh. Han har inget jobb och inga pengar och inga aktier.
Nej, och han ber om ursäkt när han lämnar över pengarna. Och han har nu över en halv miljon i kontanter. Jay och Lord Gordon Gordon har känt varandra i en vecka.
Bra jobbat.
Nu förväntar sig Jay att saker och ting kommer hända supersnabbt. Men saker och ting händer inte supersnabbt. Faktiskt händer ingenting. Plötsligt inser Jay att Lord Gordon Gordon har sålt 600 Erie-aktier på grund av handelsaktiviteten på börsen. Det slår Jay att hans härskap kanske inte är helt tillförlitlig ändå. Vilka de röda flaggorna var, det vet jag inte riktigt, men någonting var det.
Han gick inte att lita på honom, bara vi kramades ju allt.
Eller hur, han hade ett brev.
Ja. Fantastiskt liksom.
En snabb undersökning bekräftar ryktet, så Jay stoppar genast aktieförsäljningen. Han hyr sedan en svit på Metropolitan Hotel precis bredvid Lord Gordon Gordon. Jay kallar in sina mäktiga vänner i New York och efter en diskussion skickar de efter polischefen. Horace Greeley blir ombedd att vara mellanhand mellan de två männen och Horace säger till Lord Gordon Gordon att eftersom han var en gentleman av hög rang vill han väl inte fastna i någon ful kontrovers. Nej, det är bäst att han bara lämnar tillbaka pengarna och glömmer allt om att försöka hjälpa Jay Gould eller Erie Railroad.
Det låter ju liksom som de här konflikterna på skolgården.
Ja, 100%. Det är helt enkelt inte värt det. Och om han ger upp pengarna så skulle han ju kunna gå efter Jay i rätten efteråt. Lord Gordon Gordon kräver att få träffa Jay, men han vägrar. Efter några timmar ger Lord Gordon Gordon upp de 200 000 dollar och de flesta av värdepapperna. Men aktierna som han redan har sålt saknas såklart. Så Jay låter gripa Lord Gordon Gordon den 9 april 1872 för att ha skaffat pengar under falska förevändningar.
Så inget av det här liksom såg han så här. Didn't see it coming.
Nej, det är så här. Men han hade ett brev.
Ja, och han sa att jag kan lita på honom.
Ja.
Alltså, hallå.
Ja, han hade en jättestor svit på hotellet.
Med salong.
Han bad mig kalla honom mitt härskap. Ja. Lord Gordon Gordon anställer två advokater, varav en är Daniel Sickle. Känd för att ha mördat sin frus älskare och blir den första att köra på ett, inom citationstecken, galenskapsförsvar på engelska, insanity defense. Mm.
Okej, så han slapp fängelse för att han sa att han var galen. Mm. Och så fort han slapp fängelse då kunde han fortsätta som...
Ja.
Mm. Det är väl precis en sån advokat han vill ha, kan jag tänka mig.
Ja, absolut.
Det är lite som de här gangsteradvokaterna.
Ja.
Det är så här, ja, det är klart att man vill ha dem om man håller på med skit.
Mm, precis, precis.
Jag vill inte att du ska rentvå mig, jag vill bara att de inte ska kunna fälla mig.
Till Jays stora förvåning kliver tre stora finansmän in, varav en är Vanderbilt och betalar Lord Gordon Gordons borgen på 40 000 dollar så att han är på fri fot i väntan på rättegång. Eftersom Lord Gordon Gordon har de här rika och mäktiga männens stöd så kör han fullt ut på påståendet att han är oskyldig och att det tvärtom är han som felbehandlats i det här. Ärendet går till rättegång om mindre än 2 månader.
Han är lika oskyldig som Turid kryper tyst.
Ja. Kan man säga. I vittnesbåset berättar Lord Gordon Gordon om när han kom till Amerika och all mark han köpt i Minnesota och om sina förfäder The Great Gordons of Scotland. Alltså hörni, jag kom faktiskt på att sa jag inte den här Concord-grejen på hatten, sa inte jag att jag skulle återkomma till den.
Var det, är det en sån här stor fjäder? Nej?
Nej, det är...
Det var inte den här på sig med kilten.
Det är som en sån här grej som man har på en studentmössa.
Jaha.
Som en sån rund grej och så ser det lite veckat.
Ja, typ som en, någon typ av pinnbråsmedalj.
Typ, ja. Fast en sån. Men varför kommer jag inte tillbaka till det? Jag kanske läste det och så tänkte jag att det inte var så viktigt ändå för att jag alltid går in på... Ja, men det var ju från huvudet.
Ja, men jag tänker, är det då som ett sigill på, vad säger man, som en sån släkt sköld typ?
Ja, typ. Ja, det är en sån grej i alla fall. Ja, i vittnesbåten. Han berättar om hur han har köpt all den här marken och han pratar om sina förfäder The Great Gordons of Scotland. Han säger att Erie-aktierna inte står i hans namn utan i hans företags namn. Så de kan ju liksom inte sätta dit honom privat för det.
Ah, det är som influencers, nu ska de förmånsbeskatta honom. 30% Gordon.
Han får många frågor om hans olika släktingar i Skottland och han svarar utförligt på alla frågor. Hans vittnesmål beskrivs, citat: under 3 timmars intensiv utfrågning satt han med benen i kors och tummarna vårdslöst instuckna i västfickorna. Lika obekymrad och oberörd som om man pratade i en salong. Slut citat. Men Jay, han har under dessa timmar suttit och skrivit ner alla människor Lord Gordon Gordon nämner. Och efter vittnesmålet telegraferar han till dem alla.
Nästan som Google.
Ja.
Nu händer det.
Mm, det är nu det händer. Det är människor i England, Skottland, Frankrike. Och ingen av personerna har någonsin hört talas om Lord Gordon Gordon och de säger att han inte har någonting att göra med The Great Family Gordon i Skottland. Nästa dag dyker Jay upp vid domstolen, redo att göra slut på Lord Gordon Gordon en gång för alla. Men Lord Gordon Gordon är borta. Det visar sig att så fort han vittnat klart hade han satt sig på nattåget till Montreal i Kanada. Ärendet klassas för, citat, avslutat.
Praktiskt. Mm.
Men Jay Gould är inte färdig. Han erbjuder $25,000 för gripandet och återlämnandet av Lord Gordon Gordon. Jay skickar utredare till Europa och det är då alla får reda på bedragarens förflutna som Hubert Hamilton och Lord Glencairn. Juvelerare i Edinburgh och London pekar ut bilder av den amerikanerna känner som Lord Gordon Gordon som Lord Glencairn. Det visar sig att han under det namnet hade stulit diamanter från dem värderat till över 100,000, vilket var hans startkapital när han först kom till USA. När den här nyheten når till Minneapolis är det både en och två personer där som inte är helt nöjda. Citat: ett halvdussin robusta medborgare bestämde sig för att göra upp med pseudo-lorden som så grovt hade påtvingat deras gästfrihet. Slut citat. Och jag tycker att det är ett intressant sätt att säga 6 personer. Ett halvt dussin.
Skuldbrevet var en fot lång.
Ja, precis. Rapporter kommer om att han nu är i Fort Garry, Manitoba. Bara 80 kilometer norr om gränsen mellan Minnesota och Kanada. Kanada.
Alltså, man blir lite så när man Kanada. Pratar mycket om Lord Arrow.
Ja, precis. Lord Gordon Gordon, Kanada. Efter att ha fått reda på det organiseras en grupp av framstående Minneapolis-medborgare som beslutar att de ska hämta tillbaka Lord Gordon Gordon från Kanada så att han kan ställa sin förrätta. Tillsammans med några Minneapolis-poliser korsar de gränsen till Manitoba och hittar Lord Gordon Gordon sittandes på sin veranda. De greppar tag i lorden, släpar in honom i en vagn och rusar tillbaka mot USA igen. När de korsat den amerikanska gränsen och kommer in i Minnesota överfalls de av en grupp människor som kommer från Fort Garry som inte uppskattar att de har tagit deras kille. Det blir tydligt att det inte finns några som helst regler för kidnappning när kanadensarna inte bara tar tillbaka Lord Gordon Gordon till Kanada utan de tar även hans kidnappare. De sätter alla de robusta Minnesota-medborgarna i handfängsel och kastar dem i en fängelsehåla. Och de vet alltså ingenting om någon lord, vad jag vet. De bara tycker inte att det är okej att man kommer att ta en kanadensare, typ.
Förståeligt. Jag satt och funderade på det. Jag sa, ja, utlämningsavtal, du har kontakt. Nej.
Nej, nej. Vi går dit och plockar honom bara. En av männen från Minnesota telegraferar borgmästaren i Minneapolis, citat: we're in a hell of a fix. Come at once.
Abort! Abort!
På svenska typ, vi är i en jäkla situation, kom genast.
Vi sitter i skiten.
Vi sitter i skiten, det kanske är en ännu bättre översättning faktiskt. We're in hell of a fix. En internationell incident uppstår. När folket i Minnesota hör om kidnappningen av kidnapparna blir de rasande och börjar prata om att samla en armé och gå över gränsen för att attackera Kanada. Tidningar i Minnesota, bland andra St. Paul Pioneer, förklarar att en milis borde samlas för att korsa gränsen och rädda amerikanerna. Och vips har bedragaren, vars riktiga namn ingen ens känner till, nästan startat ett internationellt krig. Men istället används diplomatiska medel för att försöka säkra kidnapparnas frigivning, trots att det inte går helt taktfullt till. Förhandlingarna involverar så småningom tjänstemän från de allra högsta regeringsnivåerna. Männen från New York som tidigare betalat Lord Gordon Gordons borgen får en dom baserad på en gammal engelsk lag som säger att de kan åka till Kanada och lagligt ta tillbaka lorden. Borgmästaren i Minneapolis beger sig sedan upp till Kanada för att få ut sitt kidnappningsgäng ur fängelset. Han anländer och efter hetska diskussioner, hot från båda sidor, rop och skrik, försöker kanadensarna få till en affär. De säger till borgmästaren att han kan få fångarna om han köper en bit mark som tillhör justitieministern för $14,500. Alltså det, är så, det blir så komiskt att det gick till så här liksom.
Jag tänkte så här, ska han försöka sälja tillbaka kidnapparna? Vad är det här det startar?
Så här. Men också, det är ju också en liten konstig situation när man kommer så här, alltså ni har några grabbar som jag gärna skulle vilja få ut ur fängelset. Så bara, aha, vad gjorde de då? Ja, de tog sig hit för att kidnappa en annan snubbe. Alltså det blir ju...
Fast han var inte er.
Ja, han var inte er till att börja med,
så att
säga.
Han var illegalt, så att ni skulle nästan vilja... Att ta med honom.
Jag vet ju heller inte. Det förtäljer faktiskt inte källorna om den här så kallade Lord Gordon Gordon har kört med någon rövarhistoria där. Alltså att tror han alltså antagligen.
Ja.
Det känns lite som hans natur. Borgmästaren låter det här erbjudandet om att köpa den här marken läcka ut i media. Och media målar såklart det här förslaget som helt skandalöst. Och utan någon lösning så åker borgmästaren och guvernören i Minnesota till Washington DC för att prata med president Grant om vad som händer.
Som man gör.
Yes, absolut. President Grant är lugn och jag antar att kanske inte helt tycker att det här är någonting som en president behöver liksom ta sig an. Men han blir faktiskt tilltagande upprörd och lovar att få landsmännen släppta när borgmästaren säger att de hade blivit fångade och bortförda från amerikansk mark. Mm. Man kan alltså sammanfatta det hela med att Lord Gordon Gordon minst sagt blivit ett internationellt problem. Men guvernören och borgmästaren bestämmer sig till sist för att sansa sig och reser för att träffa den kanadensiska premiärministern. Han bestämmer sig för att det inte finns någon anledning till att fångarna inte skulle beviljas borgen. Borgen betalas omedelbart och alla i kidnappningsgänget släpps den 15 september 1873 och reser tillbaka till Minnesota. Av de framstående Minnesota-medborgarna som gett sig ut på kidnappningsuppdrag så är det faktiskt 3 som i framtiden blir kongressledamöter och 2 är framtida guvernörer i Minnesota.
Bra att lämna sig. Tänkte säga det.
Det var där det började.
Ja.
Ja, god tid. Usch. Det är ju faktiskt fruktansvärt också. Trots att man typ skrattar åt det så blir det så här. Hur kan man ens... Ja. Den internationella konflikten är över. Men det finns fortfarande ett aktivt erbjudande om en belöning från Jay Gould på $25,000 för tillfångatagandet av Lord Gordon Gordon.
För han var kvar i Kanada.
Nu. Han är kvar i Kanada, okay. Precis. Men han är inte på den här Fort Garry längre.
Nej.
För under den här tiden för det här politiska dramat, när det spelade ut sig, så är Lord Gordon Gordon fortfarande på fri fot och informationen når New York att han nu befinner sig i en stuga i Headingley i Manitoba. Fortfarande i Kanada och fortfarande samma område. Men den här gången ser Lord Gordon Gordons förföljare till att gå genom korrekta juridiska kanaler och skaffa utlämningsdokument för att säkra hans tillfångatagande. 2 Toronto-poliser skickas för att hämta honom. Polismännen hittar den utpekade stugan och i den hittar de den sovande Lord Gordon Gordon. Han tittar upp på dem och säger, citat, "Ja, är det mig ni vill ha?" Sen frågar han om han kan få sova längre eftersom det inte är middag än. Begäran avslås.
Fan vad taskigt.
Den falska lorden är som vanligt nonchalant, trots att hans bluff är avslöjad sedan länge nu. Han klär på sig och berättar sen för polisen att han har glömt sin hatt som han gärna vill ha eftersom det är lite kyligt ute. Citat Toronto-polisen. Jag sa till Gordon att jag hade kommit för att gripa honom och jag hade en order. Jag visade honom orden. Han sa att det var okej. Kollade bara snabbt igenom det. Tror inte att han läste allt. Och han sa att han var redo att gå. Gav honom några minuter att ta på sig varmare kläder. Han ville veta om jag tänkte ta honom genom USA. Jag sa till honom att jag inte skulle det. Han klädde på sig och var redo att gå med undantag för en skotsk hatt. Han efterlyste den. Han gjorde en slags rusning in i sovrummet. Vad han fick tag i revolven vet jag inte. Jag stod i dörren en dryg meter ifrån honom. Nästa sak jag såg var att han vände sig om med ryggen mot väggen med revolven i handen. Jag rusade mot honom för att förhindra att han skulle skjuta. Jag förväntade mig att det var menat för mig. Och precis när jag skulle få tag i honom gick ett skott av. Han gjorde en anmärkning medan han höll revolven i handen. Men jag uppfattade inte vad han sa. Han sjönk ner mot väggen i samband med att jag fick tag i honom. Jag såg blodet komma ut ur hans vänstra öra. Det var det första jag märkte. Såg efteråt såret i hans högra tinning. Jag tror han var snabbt döende. Han dog direkt. Slut. Citat. Och det var historien om den mystiska lurendrejaren, mest känd som Lord Gordon Gordon.
Stackars Gordon Gordon.
Helt otroligt att ingen vet fortfarande vem man var.
Nej, inte riktigt. Alltså jag gissar att om man, jag vet inte om var hans kropp är faktiskt, men tänk om man skulle kunna göra...
Jag tänker så att DNA-test.
Precis.
Det hade ju varit så fascinerande, eller så blir den här arvsynden bara, han var er.
Ja, precis.
Alltså ändå cred, tänker jag. Han var er.
Så här, det förklarar all skit man har gjort, så bara, men ni ser vad man kommer ifrån.
Det måste ju ändå betyda en viss charm, tänker jag, om man är släkt med Lord Gordon Gordon.
Visst.
Manipulering kan man också kalla det, men vet.
Ja, tack snälla Sofia, det var superspännande.
Ja, det var så lite.
Det är kul med lite gamla fall ibland.
Ja.
Och det var jättekul att ha en gäst idag. Vi har aldrig haft en gäst i julkalendern. Vi har haft gäster i podden, men inte själva julkalendern.
God jul!
God jul!
Nej, men det är jättespännande. För jag konsumerar väldigt mycket true crime. Mm. Men väldigt lite gamla fall. Men det här var ju superfascinerande.
Vad roligt att du tycker det.
Ja.
Alltså jag blev så nöjd när jag hittade det här fallet, just för att det är lite inte så riktigt solovårare, men bedragare. Det är intressant liksom. Och så är det så skönt med liksom att få en liten paus från liksom hemskheter och mord ibland.
Ja, vi behöver ju varva oss lite.
Nej, men jag tänker att för det måste ju också vara svårt att hitta kanske så fall som ingen annan har tagit upp.
Mm. Det är ju vårt mål.
Ja, för det måste ju, alltså det är så här, hej, nu ska vi prata om Jeffrey Dahmer liksom. Vilket jag lyssnade ju på sommarspecialen.
Ja, som jag gjorde.
Mm. Mm. Och Magnus och jag lyssnade på den tillsammans när vi skulle sova.
Åh, ja. Välvalt tillfälle.
Ja, nej, men vi brukar lyssna mycket på så här dokumentärer och sånt. Så då framkom det ju massa saker som jag inte visste. Nej. Så nu har jag plöjt så allt. Ja, men verkligen så här, det känns som allt som finns på liksom podcast, Podplay, Podme. Jag har liksom gått så långt att jag har prenumererat på, vad heter den? Crime. Alltså där de lägger upp hela rättegångs crime time. Mm.
Ja.
Men det är ju, alltså det är ju högt och lågt. Jag menar, jag lyssnade på ett förhör med någon där en person sa ingen kommentar i typ en kvart. Ja. Så jag ska hem och hitta gamla fall att lyssna på.
Mm. Ja, vi har ju några. Ja. Kanske skicka några av våra avsnitt. Nej, men det är intressant. Och så blir det också just den här att dels kunna dra likheter, känner jag. För det är som sagt som vi tog upp nu under det här fallet, att det är ju absolut, man kan dra kopplingar till liksom mer moderna fall, att så här, ja, nej, det fanns inte Google, och nej, idag så kanske inte ett kompis CV betyder någonting direkt. Nej. Men att det ändå är liksom, människor gör ju så här idag.
Ja.
Trots Google.
Ja, men jag tänker också just så kompis-CV:et. För så här, får jag en vänförfrågan på Facebook, om jag inte har några gemensamma vänner med den personen, då är det så här, ja, nej. Men ser jag att vi har många gemensamma vänner, då helt plötsligt så får ju den omedelbart liksom mitt så här, ett förtroende att ja, men då går jag in och kollar, men gud, känner vi varandra?
Ja.
Så...
Och då kanske man tackar ja, även om man inte har en aning om vem det är. Men man har fem gemensamma vänner, så då är det en...
Ja, det måste ju vara någon man kanske har träffat. Eller... Ja. Så trots Google så är vi fortfarande inte så jävla smarta idag.
Det är en bit kvar.
Ja, lite så. Men superspännande.
Ja. Vad roligt.
Och imorgon är det dags för ett nytt fall.
Ja, igen, jag är tillbaka. Nej.
Och då är det Jenny som ska berätta i alla fall.
Men vi hörs igen imorgon.
Det gör vi.
Och tack Camilla.
Ja, men tack så mycket
för att jag fick komma.
Så kul.
Tack. Ja.
Ha det bra, hörni.
Hejdå.
Hejdå.
En av de viktigaste personerna Lord Gordon Gordon träffar är överste...
Hörru du, din lilla... aggressiva
krypare. Ja, verkligen. Making a statement.
Jag är hemma, för då hör jag ju henne, men just nu...